Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Pappapodden med Nisse och Manne. Manne jag, Nisse du. Det yep. är semesteredition, vilket innebär att jag kuskar runt i Sverige och på olika ställen varje vecka medan du är på Gotland.
Ja.
Och kommer precis in från ett långpass, jag förstår det. Där du stukar foten.
Nej, vrickade. Jag tycker att man måste
göra
en distinktion mellan
vricka och stuka. Är det skillnad på stuk och vricka? Jag har aldrig fattat.
Nej, men stuka för mig, det är ju, alltså, det är ju, då kan man inte fortsätta.
Okej.
Okay. Så tänker jag. Vricka, då kan man, alltså nu, jag hade ju, eftersom jag har med mig min skalmanskal när jag är på långpass med energibar och vätska och allting, så har jag även en linda där i. Mm. Så jag lindade den hårt direkt och sen så gjorde det lite ont i kanske 3 kilometer. Sen kom jag fram till Tempo som är den lokala matbutiken, och de har ett öppet pantrum där det finns vatten, du vet, när man kan tvätta sig efter man har slängt pant och sånt där. Så då drack jag vatten och fyllde på lite flaskor och spolade huvudet kallt. Sen så blev det bättre i foten, konstigt nog, efter det. Och så kunde jag springa nästan som vanligt.
Okej. Ja, när det handlar om din löpning i den här podden så handlar det ofta om stukningar och vrickningar.
Ja, det är ju så.
Det är din grej.
Ja, det är ju min skade. Alltså min mest frekventa skadegrej är ju att jag vrickar mina fotleder liksom.
Ja. Är det inte kul?
Nej.
Vi har massor att prata om.
Ja.
Som vanligt.
Vi har gjort grejer som vi har pratat om att vi ska göra. Du har gjort den här cykelturen som du pratade om förra veckan.
Ja, just
och jag
det.
Har gjort, jag vet inte ens om du minns det, men du berättade, eller det är klart att du minns det, du minns ju allt. Du pratade ju för 2 avsnitt sedan om att du hade en mannedag på sommaren. Jag kommer inte ihåg om den kallades för mannedagen till och med.
När
du
ja, fick. Men exakt. Exakt, precis, för att jag, alltså det var alltid lite synd om mig. Först så var jag bara yngst på ett sätt som var jobbigt för mig på något vis. Alltså att Anna och Moa hade massa kompisar på Malm och jag hade inte det. Och sen så blev jag dubbelt mellanbarn. Alltså jag hade ju 2 stycken bedårande småsyskon. 2 jätteduktiga stora syskon och 2 bedårande småsyskon som dels var mycket sötare och gulligare än jag.
Ja.
Och dels tog väldigt mycket tid i anspråk. Ja. Så att Anna och Moa kunde allting och hade massa polare. Och Minna och Jojo var jättegulliga. Jag var ju bara liksom, jag var ju varken gullig eller duktig.
Alltså
och
menlös inga polare.
Totalt menlös.
Ja, det där meningslös kanske man säger. Menlös är väl när man är fattig.
Ja, precis. Då har man inga medel kanske.
Ja, exakt.
Medellös. Jag vet inte.
Nej, men det är menlösa barns dag 28 december.
Ja, okay.
Det är ju inte
är
att man är
medellös.
Att man är medelmåttig, utan det handlar ju om att man saknar medel.
Ja, just det. Nej, jag hade väl inte så mycket medel heller. Det var väl någon sparbössa, men framförallt så hade jag liksom inget riktigt existensberättigande. Och det där har jag märkt lite på. Kul att ha så jävla mycket syskonbarn som jag har, och jag har umgåtts med dem väldigt mycket i sommar, att det är ju skitjobbigt. Vi var på arv nu, min äldsta systers hälsingegård, och fick genidraget att ta ut pingisbordet på gräsmattan istället för att ha det inne i ett av uthusen.
Ja, smart.
Och det gjorde, annars brukar det vara jag och systersonen Nils som spelar pingis. Det är lite skumt där och så i det där uthuset, men nu när det var högtryck och vindstilla så ville alla spela pingis. Och det var jävligt tråkigt då för de här systersönerna som var som är i 4-5 års åldern, som är helt värdelösa på pingis.
Ja, just det.
De är ju skitgulliga, men det finns ju ännu yngre och gulligare barn liksom.
Ja.
nu. Så att de befinner sig där jag befann mig då.
Och sen, de är ju och så pass stora så att de fattar att de är värdelösa och blir liksom ja, frustrerade.
Ja, verkligen. Mm. Ja, det är hemskt. Och de fattar också att ingen tycker att det är skitkul att spela med dem.
Nej.
Och sen så finns det då liksom Rut Iris Nils som är bra på pingis. Och sen så finns det pyttesmå barn, till exempel Turid, som är otroligt gulliga. Så att man hamnar i ingenmansland där, det befann mig länge. Och då kom mamma på, för att döva sitt dåliga samvete och för att göra det lite roligare för mig, så hade vi mannedagen. Då Anna och Moa skulle lägga fokus på mig. Vi åkte in till stan, fikade på Café Skutan i Hudiksvall och gick till leksaksaffären där jag fick välja något. En gång
men var det syrorna som åkte in i dig då alltså?
Jag vet inte om det var... Jag tror att något år var det nog syrorna, det var nog mamma också kanske någon gång. Jag gick på museum, jag gick på leksaksaffär, Skutan. Jag minns att jag valde en eldriven bil, alltså en sån som man kan köra själv. Och det var ju att verkligen inte göra sig mer populär kanske. Jag fick den, men det var ju helt sjukt att jag bad om det.
Alltså en sån här stor som man sitter i?
Ja, ja precis. En sån fick jag på mannedagen. Och sen också så när vi kom hem då så Ann och Moa var tvungna på mannedagen att ta med mig när de lekte med Nina Brunner och Katarina Dahlström och alla. Ja. Jenny Bryngelsson. Då fick jag vara med. Ja. Så att det var ju en kanondag. Men baksmällan var ju tung efteråt när jag satt där i min bil och körde och ingen ville vara med mig längre.
Fan jobbigt.
Ja, nej men så var livet då. Och det var innan det, så vi pratade också om det för 2 veckor sedan, innan jag kom in i någon slags slukarålder och läste erotiska böcker och sådär.
Just det. Ja, men, och vi kom ju, pratade om det här för att det var väl någonting, jag kommer inte riktigt nu, men vi tyckte väl lite synd om Jojo.
Jo, men det var att han var skitjobbig mot någon granne.
Vad sa du?
Det var att han var skitjobbig mot någon granne. Ah, just och i princip det. Skrämde bort honom.
Ja. Men i alla fall, och då bestämde vi att vi skulle ha Jojo-dagen. Så då hade vi Jojo-dagen. Jag och han åkte in till Visby i måndags. Mm. Och då skulle vi gå till leksaksfären då. Och sen så skulle vi äta. Då ville han äta sushi först. Men jag lyckades, alltså det kanske inte var helt jojodagsaktigt, för jag lyckades avstyra det, för jag var så sjukt osugen
på
sushi. Du
ska inte avstyra någonting på jojodagen.
Nej, jag vet, man får inte det. Men jag började så här, började flagga lite för så här pasta och pizza och så här, bara liksom droppade lite olika saker. Och då nappade han på pasta. men då var det ju kaos, alltså för att Visby har ju liksom exploderat. Dels så är det ju Stockholmsvecka.
Ja, det är på Kallis man hänger nu, jag förstått. Med ja, vita exakt. Kläder.
Ja, exakt. Och sen så är det väl någon sån här pandemislut. Så att alltså, jag har nog aldrig upplevt det så trångt i gränderna i Visby. Och det var verkligen så här kö till alla ställen när man skulle äta lunch. Så att det blev liksom det här med att välja och vraka vad vi skulle äta. Det blev liksom att vi bara fick ta första bästa där vi fick ett bord typ. Så då blev det blev pasta. Men det var jättetrevligt. Mm. Sen gick vi till...
Alltså, så det började med att ni åt någonting som du lyckades sälja in till honom, men som var inte det han föreslog. Ja, det är exakt. Svag start på jojodagen.
Svag start på jojodagen. Men då jag tror att 6-åriga Manna hade varit ännu mer missnöjd med att leksaksaffären var att det fanns liksom ett övertak. Att jag sa du får 300 kronor att handla för.
Ja.
det känns ju, det hade väl varit värdelöst för dig.
Nej, sån här bil kostar väl 3000 motsvarande.
Ja, alltså de är skitdyra. Ja. Så jävla stört att det var en sån. Ja. Men han blev jätteglad för han hittade ett cyklop, för det har han
velat. Ja, det har jag sett mycket på Insta stories.
Ja, sen hade han ju på sig det lite överallt. Och han överallt utom i vattnet skulle man kunna säga. Men för att han hade sett det på just det här sagda tempo i liksom undermålig kvalitet. Så då hittade han i alla fall ett som var lite bättre där på.
Det här kanske också stretchar om du hade föreslagit. Men det finns ju, den nya liksom trenden är ju cyklop från riktigt bra företag. Som är så här över hela ansiktet, munnen också.
Ja,
och som är liksom med bra optik. Shimmy har det, och jag är ju med det här Singular Society som är... en medlemsshop där man bara får handla om man är medlem, och då får man köpa till självkostnadspris. Man betalar medlemsavgift istället. Och de har också en sån här med grym optik och liksom så här snyggt och designat och över hela ansiktet.
Ja, men jag har sett de där snorklarna, men framförallt, ja, alltså, jag har ju sett de billiga, de som finns på Decathlon. Och sådana, ja, har vi köpt
på Decathlon också. Okay, okay.
Sådana, mm, har vi köpt många som helst här till landet, ja, men de går ju sönder hela tiden. Så det har vi haft kanske, jag vet, 3-4 stycken. Men det här var ett klassiskt cyklop. Sen efter det så gick vi och badade nere vid Kallis. Och det var ju roligt. För då blir det ju... i och för sig blir det inga värar som krockar. För jag hade nog aldrig gått till Kallis back in the day heller. För att det är ju alldeles för vräkigt.
Nej, det hade verkligen inte jag heller gjort.
Men det var ju jävligt kul. För att då badar man ju på... Det är ju en otroligt sån här pittoresk brygga. Och sen så kallbadhuset är ju ett kallbadhus med bastu. Alltså 51 veckor om året. Sen så en vecka om året. Alltså lite, om du tänker dig, Tantobastun. Alltså en sån här,
ja,
en lokal bastuförening.
Det känns konstigt att spruta champagne där.
Ja, och sen så en vecka om året så blir det något liksom diametralt motsatt. Så att då är man på den här bryggan och badar. Samtidigt som man har... alltså det är så roligt med folk som är så här otroligt uppklädda mitt på dagen. Det finns ju något, alltså tjejer som går med så här riktiga korta strassklänningar med, och sen så killar som kommer, killarna är för sig väldigt slappt uppklädda. De som är mest uppklädda, de har väl kanske typ något sånt här, jag sover i det som pyjamas. Alltså att man har någon sån här tunna shorts och sen så matchande skjorta i samma liksom lite så här spräckligt rosa.
Du ser
rosa.
Uppe, så du sover i det som är deras mest uppklädda.
Ja, men jag har köpt såna sommarpyjamasar. Du vet, jag älskar pyjamas, men på sommaren är det lite varmt med en liksom en tjock flanellpyjamas. Så att då har
du
jag...
världens kortaste shoutout här när jag tänker på bastu och på Tantobastun och Kallis.
Ja.
Vintervikens bastu invigs nu.
Jag såg det på en av våra kompisar från Tantobastun hade lagt upp någonting om det på sin Facebook.
Ja, det är så kul, och jag fick ett mail från Vinterviken där de sa att de trodde att jag hade nämnt Vinterviken någon gång i pappapodden. Och det minns jag inte, men nu gör jag det verkligen. Jag är så glad, den ser helt fantastisk ut. Och det är vid klippbadet i Vinterviken, så att det är en stor glädje att det kommer. Så att jag kan rekommendera alla att basta där.
Och eftersom jag också vill ha mail från Vinterviken, hur det nu går till, så nämner jag också Vintervikens bastu. här och nu.
Ja, basta där.
Ja. Det var jävligt roligt, för att då badade vi där samtidigt som det var den här liksom utspilda öl- och champagne-doften och de här och såna parfym indränkta unga vuxna. Och skrålande ljud, och också ackompanjerat av såna här riktiga konfettibomber, men också liksom fyrverkeri. Du vet när det är så här, och det kommer så här flammor och man känner så här att det hettar till.
Jag tyckte ju om det då.
Nej, men han tyckte det var ganska coolt. Men han är ju inte, Manne har ju alltid varit mer, du vet, vilja stå på studentflak och dricka öl och sådär. Jojo är mer obrydd. Han är inte sådär att han känner så här, det här är min här vill jag vara i min framtid.
Det var mer du som det blev lite Nisse-dagen igen.
Ja, jag liksom fick igenom att vi skulle gå in där då, så det är jobbigt för pappa blev trött, och så fick Jojo ringa mamma, så fick mamma komma och hämta och sådär. När jag låg hemma hos någon sån där, kort kjol. Ja, nu vet jag hur det slutar. Nej, men sen en annan misslyckad grej på Jojo-dagen var väl kanske då att han var tvungen att följa med mig, för jag skulle vara med på länk i Sveriges Radio där på Visby.
Det var därför ni åkte till Visby egentligen.
Ja, man kan väl, alltså det var en lycklig slump kan man säga. men det tyckte jag var ganska spännande att vara inne i studion där och så.
Ja, men det kan ju skitkul.
Så det var ju roligt. Gick vi på bio också och såg Minionen, den nya.
Ja, den var ju jättebra. Ja. Den har jag också sett med barnen den här sommaren.
Jag somnade som en sten i och för sig, så att jag minns inte så mycket. Men den var ju säkert jättekul. Han var yngre. Det var när han var barn, eller hur?
Exakt.
Jag såg kanske första halvtimmen.
Gru heter han, va?
Gru heter ju han. Och det som var också inte helt Jojo-dagen kompatibelt var ju att den var på engelska.
Jaha, det är ju väldigt dåligt.
Ja, jag hade inte sett det när jag bokade. Men det var bra för mig, för Steve Carell är ju mycket roligare än vem det nu är som är den svenska
men
rösten.
Men fick inte man, eller Jojo panik på det?
Nej, alltså han är ju han är ju liksom, han är ju hyfsat high på engelska nu, alltså via TikTok och YouTube. Han slänger sig med olika fraser, och sen så har han ju liksom börjat läsa, så han, och sen så är det ju inte oss emellan jättekomplicerad intrig i de där filmerna, så att det är ju inte liksom dialogbaserad handling, om man säger så.
Alltså, man missar ju otroligt mycket. Man missar ju typ, alltså det är klart att den övergripande intrigen kan man hänga med på, men man missar ju typ varje skämt.
Ja, men jag vet inte om dialogskämten är det som han tycker är roligt. Jag tror att han tycker det är roligt med minionerna, och de förstår ju ingen vad de säger i alla fall.
Nej, just det.
För de pratar ju bara någon slags konstig italiensk, spansk, någon latinsk, jimbo, jumbo.
Nej, för att när vi kollade på den så, alltså Rut, Iris är ju som hon är, hon är ju nästan vuxen, men Rut kollar ju bara på engelska serier med text, men trots det så är hon så bränd av sin barndom där jag har gjort såna misstag. Så när jag skulle boka minioner så sa hon så här: kolla nu för i helvete att det är svenskt tal.
Ja.
Så att jag fick göra det. Och då är hon ändå någon som för det mesta läser textremsor.
Men skrattade hon då gott åt alla ordvitsar och roligt?
Ja, verkligen.
Ja. Nej,
jag hade inte heller tänkt på det, ska jag säga till ditt försvar, om inte hon hade sagt till.
Ja, men Jojo tyckte att det, verkade tycka att det var kul i alla fall. Ja, och så sen var Jojo dagen slut. Och så åkte
kul hem. Och hur utvärderade han den då i bilen på väg tillbaka?
Ja, sen när han kom hem så fick han någon slags jävla utbrott det första han fick, och blev förbannad och började slåss med Manne. Men jag tror att det var väl kanske någon slags baksmälla. Och sen det som var innan var ju mest att Jojo-dagen skulle ställas in. För det var mitt stående hot hela tiden. Nej, passa dig. Nu är jojodagen inställd. Så det slutade med att han ofta gjorde någonting, och sen kom han till mig och sa: jag har gjort det här. Betyder det här att jojodagen är inställd?
Ja.
Och att jag sa jag ska tänka på saken. Och sen så blev det liksom som en running gag bland alla. För då var ju Martin och Digge här fortfarande. Att alla bara höll på och sa hela tiden att jojodagen är inställd.
Vad kunde det vara för grej då?
Ja, men då kunde det väl vara att han typ ja, men det kunde ju vara allt från att han typ
misslyckades
med att göra en volt i studsmattan, eller att han inte dukade in tallriken, eller att han allvarliga saker som att han typ kastade en sten på Manne. Alltså det var liksom högt och lågt.
Ja, jag förstår. Det där med volt, det känns inte som man kan kräva.
Nej, alltså det kanske man inte kan, men.
Ja, men bra. Jag är väldigt glad att kunna inspirera till det här.
Mm.
Eller mina föräldrar då kanske, framförallt.
Ja, jag får tacka dem. Jag får be Vinterviken mejla dem att tacka.
Jag tänkte berätta om Norrdelen runt 2022.
Otroligt.
Norrdelen är ju, det finns ju två väldigt, 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 väldigt vackra sjöar i Hälsingland som heter Norrdelen och Sördelen. Och som jag berättat i den här podden så 1987 när jag var 4 år så cyklade jag och mina stora syster och min pappa. Det var just i den här känsliga åldern när jag brukade bli bortvald. Så fick jag följa med. Vi cyklade runt Norrdelen och jag fick sitta en cykelkärra bak. I just det här fallet var det bra med min relativa ungdom. För jag fick sitta där och äta kexchoklad hela tiden. Jag minns hur lite jag tyckte att jag förtjänade den här kexchokladen, men hur glad jag ändå var över den.
Men tänkte du så? Att det här förtjänar jag inte?
Ja, verkligen. Jag tänkte exakt så. Vi stannade ju liksom, pappa ville väl att hålla de stora barnen på gott humör, så vi stannade väl liksom, det kändes som liksom var 15 minut kanske, och åt lite kexchoklad. Och jag fick ju alltid då. Nu inser jag att det var konstigt om man hade sagt att du sitter ju bara i kärra så du ska inte ha någon kexchoklad. Men då tyckte jag ändå att det kändes konstigt och härligt att jag fick kexchoklad. Och jag minns också att vi tältade 2 nätter, så den här cyklingen var då 3 dagsetapper. Det är drygt 51 kilometer. Och jag började prata om, för någon sommar sedan, om att Iris och jag och Rut borde göra det där. Men de har väl inte varit supertaggade när jag pratat om det. Och förra sommaren, då började de bli så stora, eller då började Iris bli så stor, så att jag pratade om att kanske liksom göra det mer i ett streck. Och då var hon fortfarande inte så taggad, men min systerson Nils, som är lika gammal som Manne, han blev supertaggad. Jag tänkte inte mer på det här för han ringde mig för en månad sedan och frågade när ska vi cykla runt Norrdelen. Och då insåg jag att jag kan inte vara en sån här som bara håller på att snacka hela tiden. Utan då satte jag ett datum, och i och med att Nils blev sugen så blev Iris också sugen. Så att för 3 dagar sedan så bar det iväg. Och min stora, vi utgick ifrån min stora syster Annas hus då, Arv, som ligger på den här rutten. Och Anna då var helt livrädd för hur Nils skulle reagera på den här strapatsen. Och hon trodde inte att han skulle fixa det, för det är ganska långt. Och det är också så här, väldigt jobbig tur för att det är otroligt backigt och det är drygt 20 kilometer som är grus, väldigt kuperad grusväg.
Just det. Men hur, alltså på vilket sätt var hon livrädd? Mer att han skulle att de skulle få komma och hämta honom eller att det skulle bli
Livrädd var väl inte, för att precis, de har en skitstor familjebuss. Så att hon tänkte väl att hon kommer att hämta honom. Nej, precis, men månaden som har föregått här, de sagt till honom typ varje dag, du måste gå ut och cykla nu, du måste träna liksom. Så hon var väl rädd också, att nej, han har ju inte riktigt det. Utan han skulle 2 dagar innan, då träffades vi för att vi var på Mal då, mammas pappa ställe, och han och Anna kom dit. Och då sa han att idag ska jag ut och cykla 25 kilometer. För det var något så här, det hade Anna, min syster, sagt honom att du måste cykla 25. Sen hade jag skjutit på det hela tiden och nu var det 2 dagar innan och då förbjöd jag honom att cykla 25 kilometer. Det skulle vara dumt.
Det hade varit jättedumt.
Sen dock så gjorde Iris inte heller cyklat någonting överhuvudtaget på den sommaren. Vi har cyklat en gång, 12 kilometer, det är ändå hon har cyklat. Hon cyklar aldrig. Ja. Men hon fick någon feeling dagen innan och cyklade till stan i Hudik 2 gånger, vilket gjorde att hon cyklade 20 kilometer sammanlagt. Bara för att hon tyckte det var kul att cykla på något vis.
Konstiga. Barn är ett folk från en annorlunda, vad det nu heter.
Ja, verkligen. Nej men så att och jag har varit väldigt så här säker på att det är klart att barnen fixar det här. Men när vi stack iväg så känner jag mig otroligt osäker eller ödmjuk inför deras uppgift. För jag har ju absolut ingen aning hur jobbigt det är för barn att cykla 51 kilometer på en jobbig väg.
Nej.
Vet du hur jobbigt det är? Kan man liksom räkna ut det på något sätt?
Nej, det tror jag inte. Alltså, nej, jag tror
det
att det som
jag cyklar ju själv, men det är svårt att jämföra.
Jo, men jag tror att det som du sa förra veckan, alltså det här med att dela upp det jättemycket och ta väldigt mycket pauser, alltså mer pauser än vad man tror. Alltså det tror jag är grejen. Det ska, att det aldrig ska bli riktigt jobbigt. Det tror jag väl är melodin.
Nej, det var kul. Vi rullade iväg och jag hade ju fixat de här. Har du sett bilderna?
Ja, alltså jag har velat flika in det. Att jag blev otroligt imponerad av dina fina loggor.
Tack.
Ja, det är ju en ny karriär.
Ja, absolut. Vi får se vad vår vän Niklas Berg tycker om det, som jobbar med professionellt och är superduktig. Jag hade gjort loggor, så att det var kul att överraska Nils med att han fick då ett par riktiga såna här bib-shorts och en fin funktionströja med logga. Och jag hade också loggan på mig. Ja, men han blev jätteglad. Och också så är det väldigt skönt att ha bibs första gången på sig när man inte har haft det förut. Det är ju väldigt mycket skönare att cykla i. Och sen så kändes det ju proffsigt.
Är det att det är en kudde för liksom
mellan... Ja, det är två saker. Dels att det är hängslen så det inte glider ner. Ja. Och sen så är det att det är som en liten blöja av vadd. Vaddering, så att det blir mjukt på rumpan. Men så vi rullar iväg och det är en vackrare rutt än vad jag vill försöka beskriva. Och det var ju liksom total cykelpropaganda, för att det var en ganska varm dag. Men säg att det var i början med typ så här 25 grader. Men hela tiden kom en kall bris från de här kalla sjöarna. Och vi stannade då efter 11 kilometer första gången. Och sen så stannade vi ganska tätt och fyllde på flaskor och åt delikatobollar och så här. Men det är spännande, för du har ju sprungit långt, så du vet att man går igenom olika faser.
Ja.
Och Iris och Nils gick igenom alla de här. De växeldrog också. Ibland så var ju Iris liksom så här, hon höll på att spränga klungan och cyklade ifrån. Ibland var det Nils som var för het på gröten. För det mesta ska jag väl säga så var de extremt positiva och tog det med en axelryckning. De var liksom inte oroliga. Men i början så var det ju hybris. Det är det första. Att ja, när vi hade cyklat liksom 6 kilometer, jag frågade sig hur känns det? Hur känns andningen? Hur känns det som en lagom fart? Och de bara, det är ju egentligen alldeles för lätt det här. Men vi skulle kunna cykla fruktansvärt mycket fortare, men låt gå. Om du säger att det är den här farten vi ska hålla, så håller vi väl det. Men den farten visade sig vara mycket snabbare än vad jag hade tänkt på förhand. Jag hade tänkt 15 km rullsnitt i timmen, men de höll 17,5. Och sen så kom också fasen av euforiska skrik. Den fasen gillar man ju. När Iris skrek, jag älskar att cykla! Det är så fucking härligt att cykla! Det är underbart alltså. Och du vet, det är de här sjöarna med blånande berg, och det är betande djur och pittoreska små broar och älvar, eller vet du det, så här vattendrag, små forsar och rännilar som man cyklar förbi. Och sen så kom fasen av backpanik. De här jävla backarna, aj, aj, aj. Och Nils liksom som började få stekta ben där 25 kilometer. Ja. Och skyllde på squatsen som han hade gjort 2 dagar innan.
Ja.
Riktigt ont i benen. Och sen så stannade vi i Fönebo. Shoutout till Fönebo, vilket jävla drömställe. Sandstrand vid det här, vid Nordellen då.
Kan vi förvänta oss ett mejl?
Jag hoppas intensivt på ett mejl. Ja. Den var jättetrevligt. Och där satt vi, där kom min syster Minna med familj och min syster Anna med familj. Så vi mötte upp dem och sen satt vi och långlunchade. Och det var som att man förväntade sig att det borde dyka upp tallrikar med friterade småfiskar. För du vet, det var ju upp mot 30 grader nu.
Ja, just det.
Och vi tog hela den här uteserveringen i besittning med alla våra grejer och penaler och liksom 20 syskon eller någonting och syskonbarn. Och det blev liksom som en liten fest där vi badade och åkte supp och sånt där i säkert 2 timmar när vi rullade vidare.
Ja.
Och sen då kom någon backpanik igen.
Ja.
Jag gjorde ett jättestort pedagogiskt misstag, för jag berättade om att det kommer komma en hemsk backe, men
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sen när den backen är slut så är det lugnare. Men jag mindes inte när den backen kom. Så varje backe som kom, det var ju massa jobbiga backar, så hoppades de att det var den. Och jag kunde inte bekräfta att det var det. Nej, så de bara visste att den här är jobbig, men det kommer en värre.
Mm.
Och det blev lite irritation då. Men, och sådär. Och sen så kom euforien.
Hur kunde att... Nils... alltså jag tänker om man är... För jag vet ju hur sur mannen kan bli på mig. Han kan bli surare på, mycket surare på mig än man kan bli på någon annan vuxen om man gör sådana här joggar som vi då gör. Hur var Nils... kunde han bli arg på dig liksom? Eller blev
alltså
han...
ingen var någonsin arg på mig.
Nej, vad skönt.
Och jag ska säga det innan så att det inte blir för sockerkött, att jag känner ju till vad du menar. Iris och jag, förra våren, hon var ganska liten ändå, hon gick i 4:an, så fick vi för oss att vi skulle cykla till henne i skola och hem. Mm. 2 dagar i rad gjorde vi det. Jag sa andra dagen att vi cyklar inte hem, vi låser fast cyklarna, så behöver du bara cykla en väg. Men hon ville cykla hem. Med 3 kilometer hem, alltså det är ju då 20 kilometer cykling per dag. 10 plus 10. Och när vi skulle cykla hem andra dagen, då finns det liksom en nedförsbacke från typ Aspudden ner till Örnsberg. En nedförsbacke på 2 kilometer. Och när vi rullade i den så sa hon, det här är underbart och jag vill cykla till träningen som börjar snart också.
Mm.
Och det är väl typ 4 kilometer till träningen. Och jag sa att ja, men det kanske blir lite mycket cykling. Och hon bara, jo men det ska jag verkligen göra. Mm. Men sen från Örnsberg så är det i princip uppförsbacke till hela vägen till Mälarhöjden. Så 2 kilometer seg jävla uppförsbacke som kulminerar i 2 stycken superuppförsbackar.
Mm.
Och i den första av de 2 superuppförsbackarna, efter en lång slakmota, så slutade det med att hon skrek på mig. Hon slängde sin ganska nya cykel och hon vägrade följa med. Och det här var då några minuter efter att hon hade velat cykla till träningen. Så att jag vet vad du menar. Alltså, ja. Det såg ju också ut utifrån som att det var jag som tvingade henne att cykla, eftersom jag manade på henne och sådär.
Manna gjorde en förnedrande grej häromdagen när vi var ute och sprang. För att jag har ju liksom legat framför då, för jag har sagt så här, du får inte springa snabbare än jag. För att min erfarenhet från fotbollsträningen är ju just det där att folk drar iväg, unga drar iväg för fort i början liksom.
Mm.
Men då tyckte väl han att jag sprang, Alltså han tyckte nog att jag drog lite för fort då efter ett tag, när vi hade sprungit kanske i 3-4 kilometer. Och så att då så här, var han tyst och låg liksom kanske 30 meter bakom mig, 20 meter bakom mig. Sen så plötsligt så bara kutade han förbi mig och så bara, fortsätt i samma jävla tempo! Och sen så sprang han så att han låg kanske 40 meter framför mig. Och så sprang jag ganska fort och kombinerade det med att gå och springa ganska fort. Men så att jag kom liksom aldrig kapp på honom, för han ville inte ligga efter mig. Det var en jättekonstig reaktion. Att det var som att han... Jag fattar inte riktigt vad som hände. Men ja, allt...
Nej, men det funkar, där märkte jag en skillnad mellan Nils och Iris. Var att när han... Han gjorde ju så här lite dumt misstag som gjorde det jobbigare för honom, att han, när han tyckte det blev, när han blev trött, då ville han vila, och då gjorde han det genom att trampa stenhårt 10 tramptag och sen typ vila 10, alltså vila lika lång tid och rulla, vilket blir jättejobbigt, medan Iris liksom höll en jämnare kadens.
Ja, det är ju fördel.
Ja, precis. Ja, men sen så på slutet blev det sådär som det ska bli, sammanbitet, lite mindre prat. Vi klarade de värsta mördarbackarna, sen kom det den sista backen som var en asfaltsbacke. Och då,
hur långt är det kvar då i kilometer?
3.
Ja.
Och då började Iris skrika på den här backen, hon började skälla ut den. Ja. Berätta hur mycket hon, först så hur mycket hon hatade den, hon spottade på backen, hon förlöjligade den. Och sen resten av tiden... som var då 2,5 kilometer kvar, då sjöng hon, vi spelade in det direkt efteråt, för jag ville att den här sången skulle bevaras för eftervärlden, men hon låter mig inte spela upp det, men låter mig sjunga den sången som hon åkte omkring och sjöng ganska högt då. Det var så här: Iris Forsberg, hon är bäst, hon cyklar mest och bäst, muskler har hon mycket av, ont klarar hon av, hjälp du snälla inte mig, för jag vet jag klarar mig, för jag är ju faktiskt bäst och jag cyklar mest. Den körde hon runt och sjöng. Så det var det liksom, och där, då var det inte hybris längre, utan mer för att försöka övertyga sig själv om att det var så.
Ja, det låter.
Och sen så rullade vi in i mål och de var hjältar, de låg ner i gräset, och jag tror att det var en helt perfekt utmaning.
Ja, gud vad kul. Men och känner de sig stolta och sådär då?
Ja, de var jättestolta. Och det förstärktes ju av att Anna då var så glad och överraskad över att hon inte hade behövt trycka ut med bilen och sådär. Och det har ju också en liten epidemisk verkan där. Så först så drog ju Nils med Iris. Hon hade ju inte velat med bara mig.
Nej.
Och sen nu har ju Iris dragit med Rut. Iris är sjuk nu, som hon ju alltid blir. Det var hemskt. Dagen efter det här så blev hon sjuk. Och då trodde ju alla att det var typ cyklingens fel. Jag vet ju att hon var ju fräsch hela tiden, så det var hon opåverkad av. Men så folk tänkte väl att jag var en slavdrivare liksom, som hade drivit henne så hårt som var sängliggande hela dagen. Sen åkte vi hem i bilen och spydde typ kanske 15 gånger i bilen.
Ja.
Bilresan ner, och sen nu så har det mer blivit det är väl en influensa typ. Du börjar med kräkningar som ofta för henne, sen nu är det hals och öron och allting. Men vad fan skulle jag komma med det?
Nej, men det var bara att hon var sjuk, som hon alltid blir. Och sen, för det Rut hade börjat cykla.
Ja, precis. Ja, men det är därför som så Iris är hemma och sjuk nu. Inte relaterat till cyklingen, så är hon jätterisig. Men nu efter den här inspelningen så vill Rut åka ut på en lång cykeltur med mig.
Mm-hmm.
Och hon vill också, jag nyper med armen, att jag beställer cykelkläder till henne. och hon vill vara med nästa år på Norrdalen runt, vilket ju kommer vara jobbigare för henne, eftersom hon kommer bara vara 10 år då, till skillnad från
just det.
Iris som är nästan 12 och Nils som är nästan 13.
Och har gjort det en gång redan.
Exakt. Så det är kul. Så att det man kan ta med sig av det här, det är väl, ja, det var ju en total chansning, jag inser det kunde ha gått helvete. Jag tänkte på det på slutet, när de blev lite mer känsliga och sköra, att om någon hade ramlat då, så hade det nog blivit annorlunda. För då kan man liksom tappa moralen helt, om man stöter på någon motgång. Så det var en liten chansning som gick väl hem. Och det man kan ta med sig är att kamrattryck är otroligt värdefullt. Det är bara så jag får barnen att göra så här fysiskt jobbiga grejer nästan. Det var ju så när vi åkte till Saltolukta och åkte turskidor varje dag också. Att det var tack vare att de blev kompisar med de andra barnen där. Och liksom inte ville lämnas utanför eller bakom.
Men du, jag såg att du också tacklade det på så sätt att du var tvungen sen att göra det på en och en halv timme dagen efter.
Ja, ja, det kanske var lite barnsligt. Ja, men, ja, precis. Nästa dag...
Kände du lite så här blue balls, alltså kockblockad av att du inte fick trycka på?
Nej, det var underbart att cykla med dem. Men jag kände att jag kunde inte räkna hem det i träningsdagboken. Liksom.
Nej, men jag tänker också att du också visade det för dem. Att det är så här...
Gud, vad elakt i så fall. Det var nog bara att jag ville passa på att cykla. Men däremot så tryckte jag sig in i helvete. För att jag slog stort personbästa på den här sträckningen. Och cyklade faktiskt ganska hårt. Utan att stanna. Så jag klarade på 1.38. Och med barnen, det är inte så stor skillnad. Vi klarade på 2.59. Jag hade trott att med barnen skulle det ta 4 timmar själva cyklingen. Men det tog... 2.59. Ja, men det var lite kul var det ju. Okej, jag ska erkänna det att när jag kom hem, i och för sig var Iris sjuk då, det var inte så kul, men när jag kom hem på morgonen efter att ha cyklat runt Nordellen gång nummer 2 så hade ingen av barnen vaknat.
Ja.
Och inte så många vuxna heller. Så det var ju en härlig lite luthersk känsla. Däremot så förstördes ju den känslan av att jag skulle, Iris låg hemma, resten av gänget åkte till Fönebo igen och så jag var ensam där på Arv. Och behövde bada, det var jättevarmt. Så jag tog Iris cykel, som jag är en vuxen cykel, hon har fått den av Sara, för att cykla ner till badet. För jag pallade inte att ta min egen. Och då fattade jag att jag skulle ju cykla jävligt mycket sämre på en sån cykel än på min egen. Även om den är ganska fin och sådär, så väger den ju typ kanske 3 gånger så mycket som min. Och var skitjävla jobbig att cykla på. Den var ju hemsk.
Vad tror du? Om du gör det 1.38 då när du tryckte på med din cykel, vad skulle du göra med Iris cykel då?
Ja, men kanske 2 timmar om jag verkligen gav allt.
Ja, det är ju ganska spännande. Jag såg ju någon i Allt för Sverige, det här tv-programmet som jag gillar. Det var ju en av, jag kommer inte ihåg vad han hette nu, eller var det hon till och med? Alltså någon sån här duktig svensk cyklist. Som skulle cykla på någon barncykel.
Ja, just det.
Slinga Lisa på 3
kilometer. Nordin var det väl?
Ja, just det. Det var triatlet, va? Är hon.
Mm.
Med någon barncykel med massa grejer på. Sådär. Det är ganska kul. Det skulle vara som folkrace, finns det? Alltså att man inte har dyra cyklar. För folkrace bygger på att bilarna inte får kosta mer.
Nej.
Än x antal. Och man ska kunna byta bort dem efter loppet. Vem som helst. Ja. Alltså det finns ju någon sån här tanke kring det. Att man skulle ha något liknande cykellopp med liksom så här skitcyklar. Liksom.
Ja, men det är verkligen. Så där är ju på rullskidlopp. Till skillnad från skidlopp. Att man får låneskidor.
Är det sant?
Ja, alla måste ha likadana. Det är samma rullmotstånd, samma märke. Och man har inte sin egna.
Jaha.
Inte alla rullskidlopp, men de flesta tror jag.
Ja, men är det för att det är så otroligt stor skillnad? För jag tänker att det borde ju egentligen vara något liknande på skidor med valla och allt sådana.
Ja, visst. Nej, men det är ganska nice egentligen. Men, så att, och det där, nu när jag ser folk som cyklar, du vet, så här, jättemysigt typ på Gotland eller så i vackert ljus på en damcykel, så får jag panik och deras vägnar. De väger så jävla mycket. Alltså det känns ju också som att jag som cyklar asmycket och är i hyfsat bra form, det är ju jag som borde ha en damcykel. Och typ sådana som Iris eller sådana på Instagram som ska bara cykla förbi något solrosfält som borde ha en jättelätt cykel. Det är ju fel någonstans.
Men det beror ju också på vad man vill. Jag menar, när vi cyklar och badar här, då är det ju att vi ska ta oss från punkt A till punkt B. Och det är, då promenerar vi ju med cykeln. Då är det ju mer som i, du vet, filmen Kvarteret Korpen, när Kevin Hjelm berättar för Tommy Berggren om världens bästa uppfinning. Att det är cykeln. Alltså någonting som gör att man kan sitta ner när man går.
Ja.
Vad finns det?
Men så kände jag, nu hade jag i och för sig, jag var i och för sig grovt materialdopat, men jag kände så när jag cyklade med Iris och Nils att vilken jävla bra uppfinning. Alltså när jag cyklar så här fort, då är ju det ändå en kostnad för mitt typ energisystem och sånt där. Och hjärtat. Men här var det att jag hade lägre puls än vid en promenad, men tog mig ändå över 5 mil på under 3 timmar.
Ja.
Det är ju något otroligt med cykel, att det kostar så himla lite. En till sak som vi måste prata om.
Ja.
Innan lyssnarna får gå vidare med sitt liv. Det är slukarrollen.
Ja, precis. Ja.
Det är ju en stor
där våra barn ska vara nu alltså om de, men mina barn är inte det.
Nej, det är inte mina barn, det är inte mina barn heller. Rut Iris läser ju väldigt lite. Hon är väl lite för rastlös. Det har funkat någon gång, vi hittade någon så här deckarförfattare som skriver extremt tunna böcker, och det har hjälpt Iris att veta att hon blir färdig med den någon gång.
Mm.
Medan Rut kan liksom ligga och läsa varje kväll i en bok. Och ibland så fastnar hon mer för någon bok och läser mycket i den, men det är inte riktigt den här slukaråldern att hon så här är helt uppslukad och bara kan läsa och bara prata om det och sådär. Jag minns Moa, en av mina syskon, fan vad jag pratar, jag har mycket syskon, har du märkt det?
Ja, men det är väl inte så konstigt eftersom det är dem du har umgett dig med.
Nej, det är sant.
Omgett hon, umgett, det är en blandning av umgås och omge.
Ja, den var bra, den får du spara. Mm. Hon läste Betongrosorna.
Ja,
Olof Svedelids deckarserie, det också. Hon det var någon gång som jag minns, hon var väl kanske, men säg att hon var 10-årsåldern då. Och vi hade gäster hemma.
Nu ska jag säga, Moa, är det hon som är lika gammal som jag?
Exakt.
Ja.
Så det var väl 1990 kanske. Ja. Och Moa var jätteledsen, och gästerna frågade vad är det mer i Moa? Du ser så ledsen ut. Och då berättade mamma och Moa tillsammans att Moa var sjukt knäckt för att hon hade insett hur gammal Olof Svedelid var.
Aha.
Och att han var så gammal innebar att han kanske skulle dö snart, så att, och då skulle det inte bli några fler Betongrosorna böcker. Och det skulle vara hemskt för Moa. För just då så var det absolut viktigaste som fanns i hennes liv. Jag har kollat upp det här nu inför det här, och han dog 2008. Hon var 28 år då, så det var nog ingen fara. Hon oroade sig.
Fast jag tror inte det kom så mycket Betongrosorna dock.
Nej, kanske inte. Kanske inte. Mm. Hon var jätteolycklig över det och totalt uppslukad och pratade bara om kladdas och sådär. Och jag vill också
kladdas, det var han som var liksom uttryckligen tjock. Och att det var jättetjock liksom, det var hans
och bara... Exakt. Och han kunde... ställa till det för dem genom att han prasslar med något chokladpapper och sånt där.
Just det.
Väldigt karikatyrartad person. Som drev mig tjocka. Men man har hoppats och väntat på att barnen ska vara med om det här, men tänkt att det kanske inte kommer hända ändå, för att jag tycker ofta att jag läser om folk på Facebook som är så här personer som läser skitmycket, som skriver om att deras barn, trots att de har vuxit upp i bokhem, aldrig liksom går in i någon slukarålder. Rut har nu gjort det, men inte med böcker utan med en tv-serie.
Mm.
Men det är egentligen precis samma sak. Hon började kolla på Stranger Things. Har du sett den?
Ja, gud ja.
Ja, jag såg när den kom, det var 2016, så jag minns inte skitmycket, men jag såg första säsongen och fastnade inte alls. Jag vet inte hur det kommer sig att Rut började kolla på den själv, men det är helt underbart att se. Jag har ett kort ljudklipp här. Du kan lyssna på det.
Himla Stranger Things beroende. För när jag 00:53 så kunde jag inte sluta tänka på vad som skulle hända i Stranger Things. Så jag var tvungen att kolla på ett och ett halvt avsnitt.
00:53, det var exakt tid som givet också, tycker jag.
Ja. Så hon var rätt sliten den dagen, så hon kan liksom ligga och somna till och vakna och klämma några avsnitt till. För att hon,
men då är det för att hon har börjat kolla, det är inte senaste säsongen, utan hon har börjat kolla lite grann från början.
Hon börjar kolla från början.
Ah,
och sen har hon ju haft hur mycket som helst att sluka och ett helt sommarlov att ägna åt det. Ingen som hindrar henne. Och också liksom kanske är det bra att resten av familjen inte tittar på det här, utan att det är hennes eget.
Just det.
Som hon dock pratar om oupphörligen. Och jag tänker att slukaråldern, alltså man måste njuta av slukaråldern oavsett typ medium.
Ja.
Alltså ja. Det är ju något helt underbart att befinna sig, oavsett om det då är en bok, ett spel eller som i det här fallet en serie.
Ja, jag håller med dig till viss del, men samtidigt är det ju, jag känner ju ett visst vemod och en sorg över, för att jag vet ju vad böcker ger mig. Alltså i som tv-serier inte gör. Och där, jag är, där kan man vara gammaldags och allting och hit och dit. Men jag tror ju att det är omöjligt, för att slukaråldern, alltså det byggde ju på för mig att det liksom inte fanns så många andra stimulin. Alltså jag menar, när jag låg och läste pappas gamla såna här tvillingdeckarna på sommarlovet, det var ju för att, ja men det var liksom dataspel, visst, jag hade en dator, men det var ju så här, jag hade spelat spelet, och det var inte som att jag kunde spela med några kompisar online, och det var, kompisar var bortresta, och liksom jag hade inte så mycket annat att göra. Det var så här, okej, nu får jag läsa de här böckerna, och det gav mig jättemycket. Och sen så känner jag ju att läsningen, jag kan ju känna att jag kan känna att han, om jag nu ska vara jag kan känna att han saknar ett djup, alltså som man kan få av läsning. Alltså det blir någonting med när man tittar på tv-serier och tittar på TikTok och tittar på YouTube och så här, man får en liksom lite ensidig bild av hur allting är, och det blir liksom, jag skulle gärna se att han läste mer för att dels få den här igenkänningen som man kan få i böcker, att man så här, det slog mig bara, jag läste precis den här Hang City, den här debuten av, jag kommer inte ihåg, han heter författaren nu, som handlar om ett gäng killar 1999, de har precis gått ut sexan i Luleå, och det är sommarlov, och så här, hur liksom saker som de upplever så här, kan, vissa grejer kan vara så här på pricken, saker som jag har gjort och som bara, hur fan gjorde de också det? Alltså den här igenkänningen liksom som blir, ja, det är någonting med det där som jag tycker går förlorat.
Jo, men alltså jag vill också att du ska läsa, men jag tror att den här sluka grejen, i och med att hon också läser ganska mycket redan, så tror jag bara att det kommer ge henne ännu bättre förutsättningar att uppleva det med böcker också. Och dessutom måste man ju säga att jag tror att Stranger Things är väl, tycker jag, bättre kultur än tvillingdeckarna.
Det som jag gillade med,
för det är ju inte den här Hang City som du läste när du var 10 år.
Nej, men tvillingdeckarna, det som jag gillar med tvillingdeckarna är ju att det gav mig en känsla av sammanhang och en känsla av liksom Sverige. Alltså att det blev liksom, att när jag läste dem där på när det var nu tidigt 90-tal, så handlade de om någon slags 50-tal, och att det var någon slags brygga bak. Det är samma sak när jag läste så här Stig Trenter.
Men det som är, liksom, inte det som är, ja, jag håller med stomatoltuben och allting som Stig Trenter skrev om. Men och nu är det för sig USA, men Stranger Things handlar ju om 80-talet.
Ja, men det är väldigt mycket USA ju. Alltså det är klart att det handlar om 80-talet, och det är jätteroligt det här nu att Running Up That Hill har blivit liksom den mest streamade låten av Kate Bush på Spotify, för att den är med i sista säsongen. Det är ju jävligt coolt ju.
Alltså det där älskar jag. Om jag får ta klivet vidare, för det är klart, vi vill båda att våra barn ska läsa mycket, vi vill att de ska sluka böcker. Vi får inte missa det här, att det är en stor grej att de slukar serier. För jag menar, då blir vi som den tidigare föräldragenerationen som var så här: sitt inte och slösa bort ditt liv på romaner, eller läs inte sån jävla skit som tvillingdeckarna, utan gå ut i friska luften eller läs liksom Gösta Osvald istället, för i helvete.
Nej, men jag blir skitglad när Manne, för Manne har ju tidigare liksom haft problem med att titta på saker, alltså när han var yngre. Jag tänkte såhär, gud, vi kan aldrig kolla på film eller någonting. Men jag menar, han gör ju det jättemycket också. Han har ju slukat Stranger Things också, och har ju haft sådana här skov när han tittar på Bonusfamiljen, var ju en sån här grej som han körde själv också. Och han har ju haft olika sådana där. Och Jojo är ju helt inne på Stranger Things också.
Jaha, kul.
Ja.
Man kanske borde se den.
Han tittar ju på det, men han är ju liksom, han förstår ju inte allting. Alltså han förstår ju det mesta, men han är mer liksom in i den där världen. Alltså hela hans liksom TikTok-flöde och YouTube, allting handlar ju framförallt om vad heter hon nu då? Millie Bob. Alltså hon som spelar Eleven. Så att det liksom, så fort man, när han sitter och kollar på mobilen, då är det något liksom framträdande hon gör hos Jimmy Kimmel eller Jimmy Fallon. Alltså hon gör någon rap, hon liksom, och det är olika remixar på låt, på liksom repliker som folk har gjort sånger av ur Stranger Things och sådana. Så att hela hans värld kretsar ganska mycket kring Stranger Things på olika sätt.
Ja, och avslutningsvis så skulle jag väl säga att det är ju också någonting som är så fantastiskt för oss gamlingar, att barnen tack vare TikTok och då tv-serier i det här fallet hela tiden återupptäcker gammal musik.
Ja, ja. Som då otroligt.
Kate Bush, men också någonting som barnen har lyssnat på skitmycket nu senaste veckan. Det är ju Chaka Demus, Murder She Wrote.
Jaha, ja, jag har missat. Murder She Wrote.
Murder, murder she wrote, murder she wrote. Och sen kommer Chaka Demus vers. Fantastiskt, jag tycker vi kan avsluta med Chaka Demus.
Ja, tycker jag också. Och jag måste bara säga det, att jag tycker ju att det är, de här tv-serierna är jättekul att barnen kollar på dem. Men jag tyckte Kerstin Jeselius skrev väldigt bra idén om det här med tv-serier, hur infantil kritiken är. För att även hon känner sig liksom i highbrow när hon ska diskutera tv-serier med sina otroligt intellektuella kollegor och kompisar, så är det så här: har du sett den här tv-serien? Och så bara nej, och så bara, och den är otrolig, det är liksom ett modernistiskt svar på bla bla bla. Och så bara, jaha, hur tänker du då? Men jag vet inte, alltså du måste se den. Det slutar alltid med att säga, har du sett den? Du måste se den. Det blir liksom, det blir inte så mycket mer än det. Och jag kan tycka att det finns, ligger någonting i det. Men
vi har slutat med, ni måste läsa Tvillingdeckarna om ni inte har gjort det.
Jag förutsätter att du har lyssnat och gjort.
Chaka Demus, tack för idag.
Watch your mouth stand still. You're not paying me like Bill. If you test a ragamuffin, girl, you're going get killed. Girl, keep wait, 'cause you a crebe. And the lyrics when me talk, I hit me DJ, girl, come out. Because you're not shock out. And when you hear the ragamuffin, if you jump and shout, don't touch me gate. You're not paying me what I'm ready. Concrete is great, mate, you're underrated. Follow me. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Follow me. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Say, girl, you're pretty, your face ain't pretty, but your character dirty. Girl, you just a act too flirty, flirty. You run to Tom, Dick, and I'm so hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry.
Now every middle of the year, this young girl have a passion. For the coolie white man, Indian, no see kill on it, fun. And just the other day, me see her 6 months pregnant. Now she buck my sweet again with not a baby in a prom. Do you heard about this girl? Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. And if I ever tell you about Maxine, you oughta say I don't know what I know. But murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote, no no no, murder she wrote.
Excuse me. Y'all never know what's
going on. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.